Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Stämmer det att du på Expressens kulturfest sa en kommentar, kan man säga, fällde en kommentar som fick en, det här är alltså hört ryktesvägen, som fick en SVT-reporter att storma iväg från dig? Jag vet inte vad du sa, det är bara vittnesuppgifter.
Det kan stämma, platsen. Det är roligt, för det var exakt den festen jag tänkte berätta om faktiskt.
Är det sant?
Och det ögonblicket när jag full som fan får den här upprörd granskning i reporten att fly.
Du dricker lite för mycket innan inför sådana här tillställningar, kan tänka mig. Jag såg det även innan Lagerkransfest att det var 4 enheter på en timme och sen sa du, ska vi inte ha 2 till?
Ja, det blir nog några rackare fler den här gången. Ja. Ska jag berätta om den här festen eller?
Ja, det tycker jag väl.
Så här var det. Du åkte ju till Thailand och jag frågade Linnea om hon ville följa med mig till Expressen.
Vem är
kulturfest.
Linnea, höll jag på att säga.
Linnea är ju då min tjej.
Din tjej, ja.
Och hon svarade, jag vittnar hellre mot Shottaz.
Ja.
Så då ringde jag Elias Hjärts. Du känner till Elias, vår vän som arbetar på Netflix.
Och som är roadie för oss när vi är på turné.
Ja, ibland.
Kör bil och sådär.
Ja, ibland agerar han dessutom så kallad roadie. Han tar hand om logistiken, ser till att vi kommer till rätt bokhandel och väcker oss på morgonen.
Han kör väldigt dålig bil.
Otroligt dålig bilförare, verkligen. Men jag och Elias, vi sågs på Rish för att värma. Och du vet ju hur det är när man har fått barn. En kväll på stan blir ju något exotiskt, något liksom mytiskt. En enkel öl smakar ju så otroligt mycket bättre. Det är nästan något erotiskt med den första klunken. Men problemet är ju att man också blir så väldigt mycket mer lättpåverkad. Och törstig. Det är fler enheter som ska ner där. Mm. Så jag och Elias sågs då på Rish. Och ungefär samtidigt så började rapporterna om din katastrofala Thailandsresa nå mig. Och jag har nog aldrig mått bättre. Eftersom jag var en stark motståndare till att åka dit överhuvudtaget. För det var ju, du väljer alltså att åka till Thailand under den period i våra liv när vi har som mest att göra. Mm. Så då tar du en 2 veckors semester till Thailand. Så klockan är ungefär 17.00. Jag och Elias Hjärts sitter på Rish. Jag har bubblande, flytande guld i halsen, känns det som, när jag sänker min första öl. Vad gör du?
Klockan är då, herregud. Jag landat i Thailand, vi är på hotellrummet skulle jag nog tro. Ja, precis, det är vi. Vi har just då börjat ifrågasätta att en läkare Magda var hos, Magda min tjej då, dagen innan resan. Hon skulle kolla, hon hade börjat känna en anade, en liten, liten förkylning, en mild hosta. Hon ställde frågan, kan vi resa? Japp, säger läkaren, och 24 timmar passerar. Magdas vilopuls är 130. Det kommer något flytande ur hennes öra. Jag vet inte riktigt vad det är, för det är både svart och beige. Det är liksom en mosaik, den här vätskan. Och det kan finnas rester av blod i det. Där är jag just då. Jag börjar ifrågasätta den här läkaren starkt.
Var rent fysiskt är ni?
På hotellrummet. Nyincheckade.
Jag sitter och fortsätter dricka då. Klockan 18 ungefär.
Ja,
då kliver, om jag gör, då kliver Little Jinder, Josefin Little Jinder in genom dörren. Och jag tänker,
har du lyssnat mycket på Little Jinder i dina dagar?
Ja, jag har lyssnat en del på Little Jinder. Framförallt har jag läst henne.
Kan du säga 3 låtar?
Nej, det kan jag inte. Jag tänker, fuck. För jag förstår att Little Jinder också ska till Expressenfesten. Och det är lite överrumplande att vi ses på Rish. För det var nämligen där vår tidigare så hjärtliga relation tog slut. Det hade ju att göra med horskandalen. Minns du horskandalen?
Jag har en vag bild av några rubriker och en bild på Camilla Läckberg. Men jag minns inte att det var Little Jinder. Men det var Läckan som var i fokus. Det var inte hon som har sagt det, hora. Kan det
Nej, så här var det. Jag drar en kort sammanfattning då. Little Jinder hade i något tv-program använt ordet hora om någon. Och det hade Camilla Läckberg inte tyckt om. Sen blev skriverier i kvällspressen fram och tillbaka. Men jag, det här var så några år sedan, jag hade inte så bra koll på det här. Jag hade nämligen varit i Chile under 3 månader och skrivit en bok som heter Änkorna. Så när jag kom hem till Stockholm tog jag med Linnea och min svärmor till Rish för att gå på dejt och fira att jag var klar med boken. Och då skulle jag gå på toaletten. Och plötsligt så löser sig en rasande Little Jinder ur skuggorna och kastar sig över mig som en jävla brandfilt. Hon var förbannad för att jag var kompis med Läckberg. Och jag försökte förklara att jag har missat hela det här horebråket och inte har någon aning om vad hon pratar om.
Vad sa hon till dig?
Jag minns inte.
Hon gick rätt på Läckberg. Ja, men hon gav ingen kontext.
Nej, hon bara gastade. Och jag hade ju suttit i Chile ett kvarts år. Men jag tror inte riktigt att hon var mottaglig för det. Det gick inte in hos henne. Men det slutade i alla fall med att skådespelaren Vera Vitali slet bort lite linder som vid det här laget liksom tuggade fradga. Och sen dess har vår relation minst sagt varit frostig. Det, liksom, det avföljdes på sociala medier och sen har det varit en lång, lång radiotystnad.
Händer det att du går in ibland och kollar om hon har fortsatt börjat följa dig igen?
Nej, för jag avföljde henne också.
Ja. Oj, vilken hämnd.
Ja, verkligen. Där fick hon.
Sved.
Ja, det sved. Men nu börjar jag bli nojig, för jag inser att Little Jinder ska ju också på Expressen Kulturfesten. Så därför ber jag om två drinkar som jag sveper. Klockan är nu 18.00 ungefär. Och jag undrar, vad gör du i Thailand?
Ja, tack. Magda är hos läkaren just nu. Det är ett privat sjukhus. Jag står i telefonkö. Jag är kvar på hotellrummet med din och vår son. Jag ringer till SOS Alarm eller SOS International som det heter, för jag vill veta om min försäkring gäller. De har nämligen gjort väldigt många undersökningar på den här korta tiden, och det är en hjärnröntgen där som jag tycker känns ganska dyr, för hon har fått så detaljerade svar på olika sådana här gångar från näsan, vad det nu heter, hur de ser ut. Jag tänker att det är pengar som tickar iväg här och...
Det här kommer bli dyrt.
Ja, det är en panik som kommer krypande.
Medan du är där så har jag flytt Rish och rört mig mot Nalen där Expressen Kulturfest hålls. Det är första gången jag är bjuden och jag är otroligt full. Runt mig finns de, kultureliten. Jag känner inte igen en jävel såklart, men Carolina Neurath känner jag igen. SVT-programledaren och författaren. Hon ger mig en varm kram. Vi har bytt böcker, men ingen av oss har orkat läsa den andras. Där finns också Moa Gammel som jag tycker så mycket om, skådespelaren. Hon sveper förbi och vi pratar om en gammal förlagsmiddag i Göteborg för 5 år sedan. Den talar vi alltid om när vi ses, för... vi har inte så mycket mer gemensamt.
Men du tycker mycket om henne.
Jag tycker otroligt mycket
om
henne.
Och den här middagen.
Och den här middagen. Och där. Brr.
Vad händer?
Det är något som smeker mig på kinden. Det kittlar. Det är Sigge Eklund som passerar tätt. Så tätt att örnfjädern, eller vad det nu är, han har hängande i örat, kittlar mig på kinden.
I helvete.
Är du med mig? Är du där? Vad gör du bort i Thailand?
Det är ingen örnfjäder som kittlar mig, men det är glatt här i Thailand nu.
För att, alltså?
Ja, de har ju svarat att försäkringen gäller. Jag har beställt room service. Jag har en bourbon, jag har is på sidan. Många, många isbitar. De smälter lite för snabbt för att min son tål inte air condition. Och jag har en öl. Ja, han är väldigt vek. Men jag hör också att han... det är något kusligt som liksom pågår i spjälsängen medan jag försöker liksom kombinera whisken och öl varannan klunk perfekt utan att isen smälter heller. Det får inte ske för snabbt så det blir vattnigt. Men då hör jag en mystisk hosta. Den som fick Magda att gå till läkaren dagen innan och fråga om hon kunde flyga, den hör jag nu komma från Dinos lungor. Så att jag känner att den här glädjen, den lilla, lilla stund av glädje, den här semestern som äntligen ska få börja, den börjar sakta ta slut ändå. Och när jag reser mig upp själv, då rusar mitt hjärta på precis samma sätt som Magda beskrev det när hon pustade ut efter flygresan och sa, jag tror jag kommer dö.
Så det är inga glada miner där borta?
Jag tror att vi har fått samma smitta som Magda.
Nej, fy fan. På Nalen börjar ett rykte spridas.
Ja, där tror jag vet vad det är.
Folk är oroliga, det är liksom, det är en spänd stämning i hela lokalen.
Får jag berätta att jag har hört det här ryktet från andra håll?
Ja.
Och den spända stämningen om baren som ska stängas, det verkar bara kommit från dig.
Nej, nej, nej.
Du gick runt och pratade med alla om det här, att det var förfärligt att man var tvungen att titta på prisutdelningen.
Nej, det stämmer inte.
Nej.
För vet du vem som kom fram och sprider det här ryktet? Det är Camilla Kvartoft, SVT-stjärnan. Och hon berättade för mig att det har varit så stökigt tidigare år när priserna ska delas ut, att man i år har bestämt sig för att inga alkoholhaltiga drycker får delas ut under prisutdelningen.
Alltså man blir arg på vem som får priset.
Ja, kanske. Ja.
Ja.
Men någonstans i lokalen så har också Jonas Gardell något som ryktet. Han kommer kutande. Han välter kulturmänniskor till höger och vänster och ställer sig längst fram i baren medan han hoppar upp och ner för att bli sedd av en bartender.
Ja. Är han kort? Jag kommer inte ihåg Jonas. Nej, han inte, eller?
Ja, det är en väldigt hög bardisk där inne på kanalen. Okay. Jag ser lite linder någonstans i folkfilmet och jag duckar. Och där, brr! Känner du? Vad tror du det var?
Nu känner jag. Det är Sigge, va?
Det är Sigge Eklunds fjäder. Sigge och Alex är på väg upp på scen. De ska ta emot ett pris som jag inte kommer ihåg vad det heter. Men som jag har sagt, Björn Nilsson-priset tror jag heter. Och under tiden står jag och betraktar Jonas Gardell som i baren står och tjatar på bartendern om att han borde få vin ändå. Men när Jonas Gardell inte får det bestämmer han sig för att hålla fortet, så att säga. När baren väl öppnar igen, då ska han fan ha vin först av alla. Det var som om det vore 1971. Och baren bor en alm och han en skäggig demonstrant. Gardell, han är värdig, han är bestämd när han står där. Han är liksom, han är studenten på Himmelska fridens torg 1989 som ensam stoppade pansarvagnarna. Och han rör sig fan inte en millimeter.
Det är vackert.
Det är vackert. Så jag står alltså och kollar in på, jag står och vaggar, för nu är jag ordentligt packad. Och jag kollar rakt in i Gardells bakhuvud när han ansätter de här stackars bartendrarna. Vad gör du i Thailand?
Ja, men nu har ju den här hostan spridit sig till mig. Det kommer saker i min hals som man skulle kunna beteckna som organ, tror jag. Jag får upp en sån där klump. Jag står vid vasken, den landar på min hand. Det hänger ju liksom över vasken. Jag ser den och jag börjar tänka på Markus Krunegård. Han checkade ju in, han var i lobbyn innan oss på hotellet.
Aha, han är också i Thailand?
Han är också i Thailand på samma hotell. Jag ser hans resväska och den är brun, precis som den där klumpen, eller så här blodbrun kan man väl säga. Och den är så här utstuderat trasig. Den är liksom ett lapptäck av turnétejp, fast man förstår att den är helt nyförskarpad. Den här har han aldrig använt tidigare. Den är ingen namntag heller, utan han reser ju aldrig med annat än buss när han turnerar. Så det är istället ett klistermärke där det är handskriven lapp där det står Krunis på. Som hans roadie får bubba omkring på.
Bubba är alltså bära, kanske jag säga.
På roadiespråk.
På roadiespråk, ja. 20.00. Helvetes timmen, den här prisutdelningen är äntligen över. Folk har fått pris.
Har Gardell fått vin?
Gardell har fått sitt vin, han har lommat iväg. Och jag undviker fortfarande lite linder. Jag är nu väldigt,
men får jag bara fråga, har era blickar mötts?
Nej.
För att du hela tiden stirrar i marken.
Vi såg snabbt inne på Rish.
Ja.
Ingen reaktion liksom.
Nej.
Och sen har jag lekt kurragömma inne på Nalen. Jag står och pratar med Erik Rosén på Aftonbladet Kultur.
Mm.
En fin människa, vi har jobbat tillsammans också.
Och du hade en blogg hos honom ett tag.
Jag har haft en blogg på de flesta platser i Stockholm.
Mm.
I Mediestockholm kan man säga. Plötsligt stövlar en kille fram till Erik och börjar gasta om att Erik har fel i någon text han har skrivit som handlar om Uppdrag granskning. Det visar att den här killen jobbar på Uppdrag granskning och han avslutar sin utläggning på riktigt, alltså, med att spänna ögonen i Erik och säga: vi vinner alla priser i hela Sverige. Då är jag som sagt väldigt full. Man ska inte göra sig till ovän med Uppdrag granskning reportrar hur som helst.
En dålig idé.
Men det är då jag...
De är långsinta, de här jävlarna.
De är väldigt långsinta. Så då knackar jag honom på axeln och så sluddrar jag. Det är ungefär som att skryta om att man är Greklands bästa bandylag. Och då blir han bara kollar på mig. Alltså ögonen brinner. Och sen försvinner han iväg.
Det är roligt, för du tar ju sällan fighten. Du vill ju att folk ska tycka om dig. Men just Uppdrag granskning, det är något... Vad är det som händer?
Ja, noll ryggrad, förutom när det gäller just Uppdrag granskning. Man ska inte säga att det var... minglar vidare, för det gör jag inte. Jag ramlar omkring där inne. Stöter in i människor som jag vagt känner eller som jag känner.
Och som är långt från Little Linder.
Långt från Little Linder. Bland annat träffar jag Annie Kavala, chef för Forum.
Heter hon Annie eller Annie? Vad kommer hon tycka om det här?
Hon heter ju Annie, men jag råkar alltid säga Annie. Men från och med nu heter hon Annie. Jag tar om det.
Nej, men det här måste du behålla. Fortsätt.
Jag träffar bland annat Annie Kavala, chef för hela Forum, vårt förlag, ditt och mitt förlag. Hon kommer fram och meddelar väldigt glatt att vi har sålt 100 000 exemplar av Till minne av en mördare. Jag ler och säger: vad roligt, men mitt hjärta, det är bara slutet och kallt. Jag är liksom riddar Kato mörk där inne. Jag knyter näven i fickan och allt jag vill säga är: varför i helvete fick vi då inte en guldbok på Forums guldboksgala som Läckberg, Vivica Stener och de andra? Skäms ni för oss, vill jag skrika.
Det var mörkt när vi såg de här bilderna rulla in.
Ja, men det gör jag inte. Jag säger tack och sen snubblar jag vidare. Vet du vem jag snubblar in i då?
Är det Little Linder?
Nej, nej. Henne undviker jag utav bara satan. Ja. Det är David Lagercrantz, den är mycket vänlig man som stannar till. Han stannar till liksom i flykten. Han är välklädd, snygg, på väg mot nästa framgång. Mot nästa utlandssuccé. Mot nästa middagsbjudning. Där han kommer vara charmant och underhållande. Pascal, min vän, säger han. Jag ska blurba er i Tyskland. Vad roligt. Tack för senast, säger jag. Och syftar på att vi var hemma hos honom i typ 5 timmar på en fest. Då såg han bara väldigt förvirrad ut. Han hade alltså inte ens märkt att vi var där.
På en 60-årsfest med, vadå, 60 bjudna?
60?
Nej, 40. Hur många var där?
Skojar du?
Det var det många.
Ja, det var 300 pers där kanske.
Var det så många?
Ja, det var det.
Ja, då kan man inte förstå.
Ja, sant.
Vi gjorde inget intryck.
Nej, det gjorde vi inte. Men han försvinner iväg. Och bakom honom så möter jag en blick. Och hon står längre bort i lokalen. Det är Josefin Ginder.
Aj, aj, aj.
Men jag fyller som någon sorts kärlek till henne. Jag bestämmer mig för att nu ska jag avsluta den här fiendeskapen. Vi har ändå gått i samma skola, jag och Little Ginder. Fina, älskade Gärdeskolan. Så jag styr stegen mot henne. Och... vad gör du i Thailand när jag styr stegen mot den här uppgörelsen?
Jag jobbar verkligen med cliffhanger så här.
Ja, försöker.
Jag har ju hostat klart. Jag ligger nu på badrumsgolvet. Jag hör min telefon ringa. Det är mina vänner på SOS International. de har ändrat sig. Den här försäkringen gäller inte. Magda är kvar på sjukhuset, det händer grejer, det sker nya undersökningar. De är väldigt snälla. Hon är alltså en ledsagare som följer henne. Och när jag får den här informationen från SOS International, då ser jag ju bara den här personens lön vandrar omkring bredvid Magda. Så jag söker mig mot Dino, min son, för att få tröst. Jag tar med handen på hans panna och ska liksom bara gosa in mig, du vet, i nacken så här som man kan göra. Och jag bränner mig på honom. Han är så varm. Jag förstår att han kommer snart också vara där med en dyr jäkla ledsagare. Och rummet är mörkt. Men jag får ett sms från Magda. Jag har ju lagt på med SOS här. Bara liksom, jag ger bara upp. När de berättar det så lägger jag på utan ett ord. Men rummet lyses upp av det smset. Det är Magda. Hon säger till mig: jag kommer behöva vara på det här sjukhuset 4 dagar till.
Under tiden så närmar jag mig Josefin Ginder. Vi ser på varandra. Hon har en klänning gjord av parkeringsböter. Den är otrolig.
Är den otrolig?
Den är otrolig.
Ja.
Och jag ser i hennes ögon att vi är mjukare. Vi är äldre. Josefin är en av Sveriges största popstjärnor nu. Och vatten har flutit under broarna sedan den där kvällen på Rish. Kanske är det för att vi båda blivit föräldrar. Men ordlöst så omfamnar vi varandra. Och sen viskar jag i hennes öra hyllande saker om hennes texter i Expressen. Och jag vill faktiskt hävda...
Hur många har hon skrivit?
3 stycken.
Kan du säga något om dem?
En handlade om Rish på Söder. Och sen var det 3 stycken som i alla fall var fantastiska. Jag minns dem inte. Men jag vill på riktigt hävda att hon just nu är en av Sveriges absolut bästa skribenter. Och det står jag fast i.
Ja, det gör du verkligen.
Även om du försöker skjuta vår vänskap här i sand.
Som en uppdraggranskningreporter.
Ja, men hon tackar så mycket för de orden. Och sen löser vi oss från varandra och försvinner iväg.
Febrigt påbörjar, som jag alltid gör när saker händer i mitt liv, ett mejl till vår revisor.
Aha.
Det är något min gill, underbar människa. Jag skriver och frågar hur mycket kontanta pengar jag kan få ut ur bolaget. Hon svarar som alltid blixtsnabbt: det blir inte mycket.
Jag ramlar vidare mot garderoben för att hämta ut min rock när jag passerar toalettkön. Brr! Där är den igen, den eklundska fjädern. Den passerar tätt. Och nu, jag är ju, kanske börjar nyktra till något, men nu inser jag att det där är inte en fjäder. Det är ett smycke som hänger i en kedja från hans öra. Kanske det är ett kors. Jag vet inte. Men när jag snubblar ut från Nalen, då tänker jag på dig där borta i Thailand. Jag vet vilken skitresa du hittills haft. Rapporten om det här totala haveriet, alla mardrömsresors moder, har börjat få fäste i mig. De har lyft mig. Jag ler för mig själv där jag stapplar hemåt över den regnvåta asfalten på Regeringsgatan. Och så tar fram mobilen. Jag kollar Instagram. Och där är det. Josefin Ginder följer mig igen. Och jag är en vän rikare, men en fiende fattigare.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
När är det Linnea mens egentligen?
Va? Ursäkta?
Linnea, din tjej. När har hon mens?
Du vet inte.
Är det
privat eller? Pratar man om sånt?
Nej, men du får inte berätta liksom, några detaljer. Vet du om det här?
Nej, inte exakt.
Vad heter din förläggare nu? Inte Claes då på
Ebba.
Bookmark? Ebba, just det. Ja. Just det. När hon mens?
Är du sjuk i huvudet eller?
Du tycker att det är en konstig fråga?
Jag tycker det är en sinnessjuk fråga.
Alltså, i grunden tycker jag det. Men det jag ska berätta om nu kan man väl kalla någon form av en serie händelser som fått mig att ompröva allt jag står för. Ska jag berätta eller?
Ja, gärna. Jag vill gärna se vad som kommer ur det här.
Det kanske är det sista jag gör. Det börjar en decemberdag på Taverna Brillo. Jag ska till Hallen, alltså Malmshallen, och köpa julmat. Men jag piper in på en snabb öl. För Magda är på ett jävla humör där hemma. Jag vill fördröja min hemkomst lite grann. Det är den där härliga mellansittningen, du vet, efter lunchen men innan middagen, när inget egentligen pågår där inne. Människor sitter utspridda bland borden med sina glas utan någon klar riktning i livet.
Där har vi suttit.
För många gånger tror jag, om jag frågar våra flickvänner.
Aha.
Lite längre in ser jag en man som jag halvkänner. Det är... Du vet ju vem det är. Du känner ju honom. Du är med lite grann.
Ja, verkligen.
Vad kan man säga om honom? Ganska känd ändå. Inte liksom en av Sveriges kändaste, men han har väl verkat i offentligheten och syns i rutan och radio och tidningar i 20-30 år ändå.
Ja, det får man säga.
Han vinkar till sig mig, jag slår mig ner hos honom. Jag märker direkt att han är i gasen. Du vet, när man ser det, när man hör en människa som slirar på konsonanterna. Jag kan göra det, du kan göra det. Särskilt på kulturfesten gjorde du nog det.
Ja, då slirade jag nog på mer än konsonanter.
Men jag får den känslan av att det här är en vinlunch som man försöker att få att gå, övergå i en middag. Men han har ingen klar riktning och ingen att göra det med. Han frågar vad jag vill dricka, men jag hinner inte ens svara innan jag börjar vifta och ropa mot en stackars servitris som står och viker. Du vet, de viker ju ofta servetter under mellansittningen. Han skriker bara, han behöver en pilsen och det är kvickt. Som att jag har bråttom. Han är ganska bedus och det är som så här rosförsäljare på Hötorget. Han lever rövare. Ölen serveras och jag kan ana en menande blick från den här stackars servitrisen. Det är som att hon ber om ursäkt till mig för honom. Som att jag är offret som måste sitta med honom. Det är fint, men jag ser att han märker det. För att han börjar bli röd i ansiktet. Han är förbannad. När servitrisen pinnar iväg så hör jag ett märkligt ljud.
Och han sniffar.
Han sitter och sniffar. Och jag ser att han är liksom blicken riktad mot henne. Jag blir lite perplex. För jag tror han ser det. För när han vänder sig mot mig så ler han. Det är som att han liksom har ruvat på en hemlighet. Ilskan är som bortblåst. Han sitter på något av livets allra största. Någon helig graal på något sätt. Du fattar va, frågan?
Ja, det är ju sjukt.
Jag skakar på huvudet, för det gör jag inte. Det luktar järn, säger han. Jag förstår fortfarande ingenting. Men det var därför hon var så sur, säger han till mig. Och jag frågade till slut, vad fan snackar du om egentligen? Och det är då han säger, är orden som kommer att förändra livet som jag känner det. Han säger, jag kan lukta mig till PMS på 100 meters avstånd.
Han skulle ju få sparken om det här kom ut.
Ja, framförallt är det ju han som har betett sig dåligt här. Det är ju ingen som har gjort någonting fel. Det finns inga tecken på en annalkande PMS.
Nej.
Jag försöker försiktigt avveckla mig själv från det här bordet. Jag tycker att han känns lynnig. Jag vill inte att hans ilska, om jag säger vad jag tycker om saken, ska börja riktas mot mig.
Du är lite rädd.
Jag är ingen Joldas king. Jag tar inte fighten. Men medan jag stökar med min jacka och försöker ändå få i mig lite av den här ölen för att slippa ta en ny på hallen, så frågar han om bokbranschen inte är väldigt kvinnodominerad. Det är den ju.
Det får man säga.
Jag blir ännu mer orolig, för känslan är man har är väl att den här mannen, du känner ju honom.
Känner honom? Ja, det gör jag.
Ja, han eventuellt är det ju så att han såg MeToo som något övergående. En jobbig fas i hans relation med offentligheten.
Ja, jo.
Jag hinner inte svara på den här frågan, för plötsligt säger han bara, jag ska ge dig mitt livs bästa råd. Och här tänds ju ändå någonting i mig. Det här är en man som håller på. Det är ett fall from grace. Jag vill inte höra för konstiga saker han säger. Han började berätta en historia som är alldeles för lång. Men kort sagt så bytte han arbetsplats. Han jobbade till slut bara med kvinnor. Och han säger att han ibland kunde komma in till jobbet efter helgen och märka en skiftning. Något på kontoret hade förändrats i dynamiken. På mötena var alla plötsligt otrevliga mot honom. Och de förändringar han infört i klang och jubel möttes plötsligt med skepsis. Och varför ska en man komma här och bestämma, säger han, att han, det var det de sa till honom. Och en extra jobbig dag så klev han in på toaletten. Han gömde sig. Och då såg han den här sanitetspåsen som finns på damernas.
Där liksom bindor och tamponger ligger.
Ja, den var fylld till bredden, säger han.
Oj, oj, oj.
Ja, du anar ju vad det här är på väg. När han berättar det så spänner han ögon i mig. Och efter en märkligt lång konstpaus, jag vet inte om han liksom kommer av sig för att han är packad, så säger han, sen den dagen för jag alltid bok över mina kollegors menscykel.
Nej.
Alltså inte kollegor, han säger över brudarnas. Jag vet inte varför jag försöker skydda dem där. Hans teori är alltså att de genom att arbeta så många år tillsammans ska synkronisera sina cyklar. Och
cyklar,
jag kan inte prata.
Nej.
Jag är så tagen av den här informationen. Till vad han kallar för atomklockornas urmoder. Alltså, det är bizarrt. Jag frågar, då känner jag så här, vad fan är det här rimligt? Då tittar han bara på mig. Väser han nästan. Liksom, det är något sorgligt, alltså, som att han är kränkt. Eller, han är ledsen, han säger, det handlar bara om överlevnad. Som att jag har gjort honom någonting. Det går någon månad. Jag gör inte mycket med det här livsrådet. Jag kanske bär på sanningen om livet, men jag har inte riktigt förstått hur jag ska utnyttja den. Men det kommer en dag i början av februari som ställer allt på sin spets. Magda, min tjej, har varit i Småland och hälsat på sina föräldrar. Hon gör det ibland för att jag ska få ro att skriva. Det är fint. Den här gången har jag lämnat in vårt manus till Skammens vägboken som du och jag har skrivit och som kommer i, ja, nu. Princip.
Ja, nästa vecka.
Ja. jag hämtade halvväg till Småland för att hennes pappa ska slippa köra så långt. Och jag märker direkt i bilen att något är fel. Jag får ingen puss. Det är en tystnad som är väldigt, väldigt talande. När vi åker genom den här grå februarisöndagen så kommer små suckar från baksätet. Det är liksom inte att hon andas ut, utan det är livet som tynger henne. När jag frågar hur det är så mumlar hon bara till svar. Precis så där lagom lågt att jag inte ska höra. Jag frågar igen, då är hon ännu tystare. Vi kommer hem och jag börjar bubba upp alla väskor.
Du bär upp dem.
Får jag inte säga bubba?
Nej, ingen förstår ju.
Men jag sätter det här nya ordet, precis som jag sätter Joldas King. När jag är klar så hittar jag den i badrummet. Hon står bara där och stirrar i badrumsskåpet. Hennes blick är ödlelik. Det finns ett märkligt hölje, du vet, som på ormar ungefär. Den rör sig stingsligt. Den söker efter faror, eller om det kanske är ett byte, något att hugga ihjäl. Jag frågar om något är fel. Vad skulle det vara? Svarar hon. Och jag förstår ju då att det skulle någonting är i alla fall. När jag går ut för att parkera bilen så hör jag henne mumla inifrån badrummet. Det vet väl bara du. Jag kommer tillbaka till lägenheten. Du har ju varit här själv. Du vet ju vilken typ av liksom passivt, aggressiv ilska som riktas mot henne, eller?
Ja, verkligen. Ja. Magda är ju speciell där.
Ja, du menar att det är hon som har varit så mot dig. Ja, kanske. Jag kommer tillbaka till lägenheten. Hon står kvar framför badrumsskåpet. Jag har en klump i bröstet. Jag frågar igen, jag måste ta tag i det här. Är det något? Jag är väldigt försiktig, jag vill anpassa min röst. Hon säger ingenting och jag bestämmer mig för att börja stöka med vår son Dino och göra någon ordning för natten så hon får liksom en liten paus från sitt moderskap. Från badrummet kommer då och då fraser på bosniska. De låter inte särskilt lyckliga. Vi sätter skärk på kvällen, jag har varit och handlat och nu lägger jag vår son och dukar fram allting. Vi slår oss ner och jag häller upp vin. Magda tar en klunk av vinet, sen vänder hon sig om mot mig och frågar, vem är hon? Både fattar inte och fattar allting just där och då. Men jag anar att jag måste vara jävligt försiktig nu. Vem? Frågar jag. Det vet väl bara du, säger hon igen. Fast lite aggressivare den här gången. När jag säger att jag faktiskt inte gör det, då tycks hon nöja sig. Och även om jag vet att det inte är bra, så accepterar jag det här. Hon börjar säga något om att skärkillen skurit sig sina deleonen i exakt lagom tunna skivor och sådär så att de smälter i munnen. Och jag börjar andas ut. Vi pratar om helgen, hur den har varit. Och jag vaggas väl in i trygghet som jag... Jag vet ju att den är falsk, men jag vill bara vara kvar där. Det är paniskt. Men snart hör jag hennes röst förändras igen. Och minsta skiftning i ton den här stunden, det får larm att ljuda inom mig. Och det här, det är ett flyglarm. Du hade en tjej här, bara frågar hon.
Plötsligt bara.
Ja. Liksom mellan tuggorna. Vad fan snackar de, frågar jag. Jag tänker liksom att här behöver jag sätta hårt mot hårt. Så jag säger, vad fan snackar de? I helgen, säger hon. Någon har använt mitt läppstift. Jag ser att det ligger på fel plats i badrumsskåpet. Det här är bisarrt. Jag har ju ingen plats i badrumsskåpet. Jag har alltså 7 centimeter av våra 4 badrumsskåp i minna. Och den är en egen liksom dörr. Jag har inte varit där. Och för protokollet ska jag också säga att jag har suttit ensam i lägenheten från torsdag till söndag. Jag har skrivit varje vaken timme. Du bjöd med mig på 2 middagar och en lunch. Jag sa nej till alltihopa.
Otacksamt.
Ja, det var det. Jag hade videosamtal med Magda både morgon och kväll och ja, den här anklagelsen, det går inte ihop, men ändå märker jag att den här är sann i hennes huvud, så det är sånt det kan vara. Inga liksom logiska argument rör på den. Det hela eskalerar, jag kan inte gå in på detaljerna för det är en katastrof. Jag har liksom lagt fram ett pärlband av bevis till min fördel, men enligt Magda har jag varit otrogen och med en tjej som av någon märklig anledning skulle ha använt hennes läppstift.
Det är ju fräckt.
Det är fräckt av mina tjejer, men riktig jävel.
Svin.
Ja, vi somnar osams. Magda på soffan och jag inne hos Dino. När jag vaknar är klockan 3 på natten och jag märker hur Magda hovrar över mig i mörkret. Sover du? Frågar hon. En ganska dum fråga, för att det gör jag ju. Men hon börjar bara gråta efter det, så att jag får aldrig anledning att återkomma till den. Det blir så här var femte män, säger hon. Det bara är så, jag kan inte kontrollera det. Förlåt, säger hon. Jag blir så arg, jag blir så misstänksam. Hon kryper upp hos mig i sängen och hon somnar.
Mysigt.
Nej, jag är ju för fan frustrerad. Men jag klappar på det och innan jag somnar så ekar hennes ord i mitt huvud. För jag inser, sa hon inte exakt samma sak förra mensen? Och när hon hade ägglossning senast. När jag vaknade hon borta. Jag kommer ut i hallen, jag hittar det i badrummet.
Nej, skojar du?
Nej.
Hon fortsätter.
Ja, nej, det pågår en brottsplatsundersökning där inne, tror jag. Det är liksom, det tas bilder, jag tror jag ser ett måttband filmar förbi. Jag hör liksom att hon radar upp så här centimeter och sånt där, antecknar. Du ljuger för mig, säger hon, hon får syn på mig i spegeln. Jag är säker nu. Jag förstår att här har jag inget att hämta, så jag går till jobbet.
Ja, det är nog klokt.
Ja, men på tunnelbanan så rullar in sms till mig. De är hårda, fyllda av anklagelser till en början. Men efter en stund börjar det där med att mattas av, och det, den här ilskan blir en sorg. Till sist, det sista smset är bara, jag är så olycklig, det är lika bra att du träffar någon annan. Jag kan liksom höra det här, den här tonen. Och jag vet också att om jag säger, hon vill också att jag ska, typ ska säga att jag ska träffa någon annan. Hon vill liksom provocera fram det samtidigt som hon vill ha empati. Den här veckan förflyter på det här sättet. Det är bråk och det är tröstande och det är bråk. Och ja, det bara pågår. Och snart är det fredag och vi ska äta middag hos några vänner och jag är livrädd. Magda är på ett strålande humör, men jag vet att när som helst kan det raseras. Men hon skämtar och skrattar på den här middagen. Hon berättar om den bizarra anklagelsen som stått för. Vad hon sagt om mig och vad hon sagt om den här tjejen med läppstiftet. I taxin på väg hem pustar jag ut. Det är över nu. Nu är det några dagar av frid fram till ägglossningen. Jag tar hennes hand och kramar den. Men bara efter några meter så slingrar hon sig ur mitt grepp. Och i backspegeln så ser jag hon stela till. Hon ser ut att processa en stor mängd data. Ja. Det var du, va? Frågar hon plötsligt. Jag fattar återigen ingenting. Det var du som använde läppstiftet, säger hon.
Vänta,
va? Ja. Och jag svarar ju nej, jag använder inget läppstift. Och till saken hör att jag under kvällen berättat att min mamma...
Helan går och hoppade där.
Hon drack ju inte.
Men hon var från Finland eller?
Nej, det var hon inte heller. Du har väldigt lite koll på mig. Vi har känt varandra i 10 år. Fan. Speciellt. Ja, jag berättade att min mamma när jag var liten lät mig välja mellan byxor och klänning, och det skulle inte en finsk mamma göra. För hon ville att jag skulle få välja min identitet.
Ja, fint, fint.
Fint.
Modernt.
Modernt för att vara Segningsberg 1993 kanske. Det är den informationen som nu nått in hos Magda. Går du igång på det, frågar hon. Alltså, det är helt okej om du gör det. Det känns bara konstigt att du ljuger om det.
Men går igång på att du ska smeta läppstift på läpparna,
ja,
då?
Att jag liksom experimenterat när hon har varit borta. Och jag råkar möta taxichaufförens blick i backspegeln, och den pinnar iväg snabbt. Han höjer volymen på radion.
Han vill inte höra det
här. Det här vill inte han vara
med. Jag hade faktiskt en kompis som jag bodde med i runt 2008-2009, som varje gång han blev full så smet han hem från krogen, och sen hittade jag honom i vårt kök. Då hade han klätt sig i sin flickväns klänningar och sminkat sig själv. Och så satt han där och drack ensam.
Han hade inget problem att upptäcka honom?
Nej, inte alls.
Fint ändå. Ja, han var trygg med dig.
Ja, det var. Första gången blev jag lite förvånad. Men sen blev det liksom, ja, det var hans grej. Han gjorde det.
Det här är ju inte min grej. Men Magda hävdar ju att det är okej. Men hon börjar gråta. Och så säger hon, har du provat mina klänningar också? Alltså det är liksom det gråsnyftande sättet att ställa en fråga som jag förstår. Det är inte alls okej det här. Och här någonstans brister det för mig. Så snart vi har klivit ur bilen och kommit in i lägenheten så vrålar jag. Finns det inga bra dagar? Jag för fram mina argument. Du har varit så här i 6 dagar nu. Du är liksom lika arg innan som under som efter mensen. Och det är ännu värre under ägglossningen. Jag liksom, allt det här har bubblat upp under mig. Det måste ut. Jag frågar vad hon skrivit i den här appen som jag vet att hon använder för att logga sin mens. Den heter Clue. Man skriver in saker som energy, exhausted, feeling, bloated, social, conflict. Jag frågar hur fan hon alltid kan sitta och skryta om hennes menscykel är så perfekt när det egentligen är en act of terror. Har du haft en bra dag den senaste månaden, frågar jag.
Du är upprörd nu.
Nej, det är inte schysst. Men jag bara tappat det.
Jag förstår det.
Det är inte jag som är otrogen, skriker hon. Hon är inne i badrummet igen. Hon håller ett hårstrå i sin hand. Är det hennes hår? Jag är inte blond. Och jag tar det här hårstrået från henne och jag håller upp det mot ljuset. Jag har inte måttbandet som hon använder, men jag ser att det är exakt lika långt som Magdas hår. Och den där blonda i färgen, det är precis lika ljus som hennes ljusaste slingor. Men jag vet att jag kan vinna det. Så jag går och sätter mig i soffan och jag hör Magda smälla igen dörren och gå in på sovrummet. Den natten vibrerar jag av ilska. Det är en feber som sprider sig i min kropp. Och i huvudet hör jag bara min egen fråga. Finns det några bra dagar? Jag kommer tänka på den här kändismannen som jag berättade om här i början. Han som loggade sina kollegors mens. Kanske var något på spåren då. Jag tar upp telefonen och jag fattar ett ödesdigert beslut. Jag laddar ner Clue-appen. Jag börjar fylla i det sjuka som utspelar sig de senaste dagarna. Det är social conflict, det är emotion sad. Och jag kanske är lite arg också, så jag skriver att hon ser bloated ut, fast hon inte gör det. Och jag har bestämt mig för att jag ska slutligen ta reda på om det i Magdas perfekta cykel finns någon dag som faktiskt är normal. Vi är inne i en ny scen nu, det är mars, det har alltså nästan gått en månad. Jag har loggat Magdas humör dagligen. Det här är ett heltidsjobb. Nu är det kväll och vi är i Thailand. På hotellområdet finns något som de kallar för lagunen. Det är en anlagd kanal med någon slags regnskog som sträcker sig genom området. Vi sitter och äter på en av de här bryggorna som sträcker sig ut över vattnet. När jag ser en ryss vi brukar prata med vid stranden och hans unge, de leker lite längre bort. Han lutar ungen ut över kanten och jag förstår vad som är på gång. Det finns nämligen en ödla som bor i den här kanalen. Ryssarna brukar kasta cupcakes och baconbitar åt den på frukosten. Och Magda har flera gånger varit där med Dean också. Han är väldigt fascinerad. Jag har aldrig sett det här, men jag har hört att de här sylvassa klorna som rispar mot stenarna när den sträcker sig mot en pannkaksbit som någon turist försöker mata den med. Jag tar med mig Dino och går dit. Innan jag hunnit fram så vänder sig den här ryssen mot mig och säger strasno, strasno. Och eftersom Magda är bosnier och språken är väldigt lika så vet jag att det betyder typ scary eller otäckt. Och mycket riktigt, jag ser den här ödlan för första gången. Det är ett vidunder, eller säger man vidunder. Skinnet, eller metallstycket kan man nästan kalla det, det blänker i månskinnet där tungan är delad. Den ser ut att väga typ 70 kilo. Alltså den är 2 meter lång, det är helt otroligt. Alltså ett krokodiler som snällar ut.
Fan, äckligt.
Ja, det är helt vidrigt. Innan jag hinner backa undan så hör jag en röst bakom mig. Det är Magda. Ska du döda vårt barn? Och jag förstår att hon har börjat varva upp redan på väg hit. Det är ännu en dålig dag. Och för en sekund så överväger jag med att bara slänga mig i vattnet för att ta den här konflikten ner till det där hela monstret. Men så tänker jag, inte skulle väl ett 5-stjärnigt hotell tillåta ett farligt djur härja fritt bredvid barnen? Eller?
Nej, jag tror inte det.
Det märkliga är att jag inte bara går på att Magda har gjort det här varje dag på frukost, men det vågar jag inte. Men Magda, hon fortsätter skälla på mig, jag sätter mig och googlar. Jag läser allt om den här ödlan, jag tror den heter Asian Water Monitor eller någonting. Och jag inser att jag har fel, den kan springa 20 km i timmen, den äter as såväl som levande ting. Den är helt ofarlig, står det, så länge man inte tänger in i ett hörn, det är väl vad jag just har gjort. Då blir den en mördarmaskin. Det är flera människor får sätta livet till. Jag ser en video.
Det är annat än salamanderödlor som man hade i sin akvarium.
Den är lite farligare.
Ja, jag förstår det.
Den väger mer än mig. Liksom.
Vad hände med salamanderödlorna?
Man spolade väl ner allihopa i toaletten 97. Eller?
Det kan vara det roligaste du någonsin sagt faktiskt.
Det hade varit fridlyst om det inte hade skett så synkroniserat.
Ja.
Jag ser en video på hur den agerar när den just ska attackera. Den viftar på svansen och gör något märkligt väsande ljud som får mig att tänka på Magda. Jag tittar upp på henne och jag ska just erkänna mitt misstag när jag ser att hon gråter.
Är det dags igen nu?
Hon säger, jag ska mens tror jag. Jag kan inte kontrollera mig själv. Det blir bara så här var femte mens. Ja, jag lägger mig på kvällen. Jag orkar inte ens med att berätta det. Jag skriver de här samma sak. Social conflict. Feeling exhausted. Emotion sad. Jag är arg igen. Jag lägger till bloated. Svullen. Jag tar upp kalendervin och ser de här på den appen. Och jag ser de här plupparna för alla mina anteckningar. De är överallt. Det är en spräcklig mosaik av våra relationsproblem. Mitt experiment har pågått i snart en månad. Det är bara en dag som lyser vit och tom. En ren, fri från konflikt. Det är morgondagen. Det är dagen som avgör om det finns en enda bra dag i Magdas annars så perfekta menscykel. Jag vaknar tidigt i morgonen, den är 5:30, så jag ser på min löparklocka att det är min födelsedag. Jag har glömt det under den här sjukdomsterrorveckan. Jag bestämmer mig för att jag sover morgon en halvtimme innan jag går ut och springer. Och sen när larmet går så smyger jag upp, men jag ser något blänka till i ögonvrån. Jag tänker på den där ödlan, den metalllika huden som skiner där i månljuset. Jag vänder mig om med panik i bröstet. Det luktar järn i rummet. Magdas röst är full av hat när hon säger, du är sen. Dino kommer vakna och jag kommer vara själv med honom en morgon till. Det är knappt så att han har en pappa på morgnarna. Och till saken är att det inte stämmer. Magda har varit sjuk. Och resan har pågått i 10 dagar. Och bara en av dem har nödgade sånt spendera en halvtimme ensam med Dino när jag var och sprang. Jag själv har ätit både frukost och hängt hela dagar med honom på stranden. Det är ju också mysigt att vara med sitt barn.
Du är en kalasfarsa.
Jag är en jollas king. Magda fortsätter skälla. Jag tänker först påtala att det är min födelsedag. Men jag vill inte förstöra stunden för hennes skull nästan. Om hon har planerat något så ska jag liksom inte göra en grej av det här nu, tänker jag. Jag är medberoende, så jag säger ingenting.
Du avslöjar alltså inte att det är din födelsedag?
Nej, jag säger ingenting.
Det är ju sjukt ju.
Är det sjukt?
Ja, psykopatbeteende.
Ja, jag tänkte på det efteråt. Är jag psykopat nu? Men jag kände också att hon blir ledsen om hon förstör min födelsedag. Så det är också taskigt att ta det i en konflikt.
Ja, jo.
Ja, men jag går ut och springer. Och medan den här löparklockan söker efter GPS-signal så skriver jag upp i Clue-appen. Den här mosaiken blir komplett. Det finns ingen bra dag.
Det här var också en pissdag.
Ja, jag liksom, då börjar ilskan välla över mig. En månad av terror över, inser jag. Alltså jag har väldigt tufft intervallpass. Ett som Marit Björgen brukar köra. Det är en medelålderskrisgrej att göra.
Vem är det?
En norsk skidåkare väl?
Aha,
jag vet inte. Men hon brukar köra det i alla fall. 4x4 tror jag det heter. Jag ska springa ur med all ilska. Löprundan går runt en insjö. Jag kommer runt ett krön i kanske 18 km i timmen när jag ser något blänka till på vägen. Det är det där vidundret som står där.
Odjuret, ödlan.
Ja, det är ännu större på land. Det täcker hela den här vägen på land, den liksom thailändska landsbygden. Jag tvärnitar, men det går så snabbt. Jag stannar kanske bara 3 meter ifrån den. Jag förstår att jag kan inte passera på någon sida. Du ser det framför dig, va? Den liksom sträcker ut sig och tittar på mig.
Det är som polisavspärrning.
Ja, och den stirrar ju på mig, de där äckliga ögonen. Och jag vågar inte heller springa åt andra hållet, för det kanske skulle trigga den.
Ja, just det, man får inte... Nej, just det.
Jag vet inte, jag känner inte den här ödlan. Men jag pausar löparklockan och jag ser återigen att det är min födelsedag. Och det är något som klickar till i mig när jag ser det. Det börjar som en sorg. Men sen inser jag att Magda vet ju inte att jag fyller år. Hon har varit så arg de här dagarna. Och det är liksom... Det bara blir en torktumlare liksom där... Allting blir ilska. Den här månaden av terror måste ur mig. Så jag tar ett steg fram mot den här ödle jäveln och jag fräser åt den och sticka. Det är bisarrt. Den bara stirrar på mig. Jag blir bara argare. Jag tänker inte ta en annan väg. Det är fan min födelsedag. Mm. Jag tar ett steg fram. Jag stampar i marken. Odjuret börjar vifta med svansen. Jag skriker, dra åt helvete! Det här är patetiskt alltså. Ödlan rispar sina klor mot asfalten. Ljudet skär i mina öron. Nu tar jag 2 snabba steg fram. Jag ska utmana den. Jag hoppar upp och ner och skriker. Jag ser ju förmodligen helt sjuk i huvudet.
Du såg ungefär som Gardell när han ville ha, när han ville ha vin i...
Jag är lika ättrig också som Gardell kan vara.
Ja.
Svansen på det här monstret, det svingar fram och tillbaka. Jag hör hur det svischar. Den gör det väsande ljudet som jag läst om. Det som kommer innan den gör ett utfall, en attack. Jag stirrar ödlan i ögonen. Och snart är det inte längre ödlan jag ser. Det är Magdas ansikte. Och jag skriker till den. Finns det inte en enda bra dag? Hur kan det inte finnas en bra dag? Och innan jag hör klorna skära små sår i asfalten så lägger jag benen på ryggen. Jag vet att det kan springa minst 20 km i timmen. Så jag bara sätter av. Jag rusar mot hotellet. Lungorna vill sprängas i bröstet. Jag hör naglarna. Jag vill egentligen kniva. De här rispar i marken bakom mig. Komma närmare. Ödlans väsande blir till bosniska svordomar. De som Magda muttrar när hon står i badrummet efter ett bråk. Jag minns att jag läst att ödlan kan användas för att spåra försvunna personer. Men att det är väldigt problematiskt. För man kan oftast inte fastställa dödsorsaker när man väl funnit människorna. Eftersom att den äter upp liken. Det är då jag känner tungan slicka mina hälsenor och jag börjar bli trött. Ett tag funderar på bara att lägga mig ner. Kanske gör den processen kortare med mig då. Den är snart i kapp. Och jag skriker det här gången desperat. Jag ropar Magdas namn. Men det enda som kommer ur mig är det där ordet som ryssen sa. Strashno, strashno. Och det är då jag förstår att det är över. Vidunnet kanske inte biter mig än. Men jag har redan giftet i blodet. Magdas gift. Det är hon som är ödlan.
Men kommer du ihåg din födelsedag sist?
Du ska få se en bild. Du kan ju... Berätta vad du ser.
Ja, det är ett hotellrum. Ser lyxigt ut. Och någon har pyntat med happy birthday text och ballonger och tårta.
Ja.
Det var inte Magda som gjorde det.
Det var städerskan.
Ja, fint.
Ja, fint av henne. Magda kommer alltså tillbaka till rummet för att gå på toaletten och möts av detta.
Oj,
och sen
vad sa hon då?
Mig, hur... Jag var väldigt upprörd och sa, du borde ha sagt någonting. Hur kan du inte ha berättat det här för mig? helvetesvecka, va?
Ja, men det är ju andra gången vi har en lanseringsvecka tillsammans.
Och... du är redan trött på mig.
Ja, men lite. Den har just börjat. Men vi har ju sett extremt mycket den här veckan.
Ja, vi har de här veckorna. Rest tillsammans. Vi har bott tillsammans.
Men allt gick ju bra egentligen fram tills att vi skulle åka till vår gamla arbetsplats Expressen. Och vad var det vi skulle göra där? Jag fattar
inte. Allt gick bra till första gigget.
Ja, det kan man säga.
Vi skulle inspirationstala. Vi blev inbjudna av vår gamla chef Magnus Alselin, redaktionschef.
Som vi tycker väldigt mycket om, ska jag säga.
Som har lärt oss väldigt mycket. Men som kanske är lite som en pappi som inte alltid ger en den bekräftelse man vill ha.
Exakt. Och under...
det händer att vi krymper i hans närvaro.
Vi krymper enormt mycket i hans närvaro. Och det, fast vi trodde att det var över med det.
Ja, vi har varit kaxiga sista gångerna.
Och så tänkte vi
han har låtit att, oss vara det.
Ja, men det var han som gjorde in oss. Tänkte vi så här, han, äntligen respekterar han oss.
Ja, gjorde han det?
Kanske, jag vet inte. Men det som var sagt på förhand, det var att vi skulle bli intervjuade av honom på scen inför men 50-tal Expressen-medarbetare. Så vi kom dit.
Det var fullsatt, det var folk på Teams, det välde in folk. Vi var nervösa innan.
Och vi tänkte så här, det här tar vi på uppstuds.
Ja. Vi var ju där för att vi ville ta revansch. Alltså vi har jobbat där och vi har lämnat. Och det blir ju lite när att folk börjar snacka skit om en. Om att man inte var så duktig egentligen. Och nu vill man ju egentligen visa. Trycka upp sig, det är vidrigt, mörkt. Trycka upp sin framgång i ansiktet på dem. För att de också ska ge oss sin välsignelse. Ja. Så patetiskt är det väl.
Men det första som händer när vi kliver upp på scen. Det är att Magnus som då ska intervjua oss säger, ja här har ni dem. Så introducerar han oss snabbt och sen går han och sätter sig.
Ja, han ska inte intervjua oss. Vi frågar också desperat honom.
Skulle inte du intervjua oss?
Nej, det där tar ni själva.
Och då dör ju någonting inom både dig och mig. Jag ser ju hur du faller ihop på scen i stort sett.
Alltså, jag har inte mycket till hållning.
I vanliga fall, nej.
Där har jag ingen alls. Alltså.
Nej, men jag börjar ju, jag har ju aldrig frusit på scen tidigare. Men jag kunde
du blev tyst.
Jag blev helt tyst och bara tittade på dig.
Det var helt otroligt. Alltså, jag blev röd i ansiktet. Och jag började darra på rösten. För att du är ju den som har gjort såna här grejer mer än mig. Jag skulle fan kunna luta mig på dig.
Ja, det var som att luta sig mot ett duschdraperi.
Så du bollade upp en anekdot till mig som är min. Man har ju liksom sina
anekdoter. Jag tänkte så här. Ja, men vi måste luta oss mot det vi kan. Vi har våra anekdoter. Vi är på en kvällstidning. Det är kvällstidningsanekdoter. Det här kommer de garva åt. Och så bollar jag över den till dig, så som jag alltid gör.
Ja, och så jag brukar sätta den. Jag brukar dra den ändå minst 3, men ofta 5+.
Men du...
Ska inte du dra den?
Du drar en backhand tillbaka.
Och jag känner till och med att jag knappt får ur mig orden. Jag tänker på de här betablockerna jag har hemma. Varför tog jag inte 7 sådana innan?
Och samtidigt sitter man och ser hur vissa människor i publiken njuter av hur dåliga vi är.
De som man vet att de hatar oss. Man bara ser det. Det leende som börjar komma upp när vi blir tysta.
De som faktiskt försvarade oss. Eller som faktiskt försökte hjälpa oss på scen med väldigt så här, snälla frågor. Det var ju Viktor Malm, Expressens kulturchef.
Och Karin Olsson, förra kulturchefen som är väl biträdande chefredaktör nu. Det är egentligen de vi vill. När vi var på Expressen var det de sådana vi ville impa på. Nu är de enda som håller vår rygg. De andra hatar oss istället.
Ja.
Man kan inte, det är hemskt.
Alltså. Men de var väldigt snälla. Så ett stort tack till Viktor Malm och Karin Olsson.
Egentligen tror jag inte de var snälla. Jag tror att de led lika mycket som oss. De var
för att de innehållsmänniskor.
Ja, jag tror att de satt där och kände att de inte kunde härda ut med att se vårt fiasko. Så de försökte rädda oss för att rädda sig själva.
Ja, i alla fall efter den här katastrofen, då satte vi oss i varsin taxi. Alltså vi sa inte ett ord till man, vi bara stack. Och i taxin så mässade jag dig, jag skrev väl typ så här, det här pratar vi aldrig mer om, punkt.
Men det har vi inte gjort heller.
Det har vi inte gjort. Och sen dagen efter så sågs vi igen på något annat. Och då sa vi... Ja, men kort i alla fall att vi skulle få vår revansch i Oslo.
Men jag vill säga att i Norge. Det var en pakt. Vi skulle ta vår revansch.
Vi skulle ta, för vi skulle till Norge i 4 dagar på en turné. Vi lanserade
vår bok Till mina mördare som kommer ut där nu.
Och vi tänkte så här, det här kommer bli ett segertåg. Vi 4 dagar, 4 olika städer i Norge.
Flera flyg varje dag, vi skulle vara rockstjärnor.
Ja, men det kändes så. Det var liksom Anders de la Motte skulle med och vet du, Karin fucking Smirnoff skulle vara där.
Det var några britter också. Några britter.
Ja. Vi tänkte så här, men det här är rocktåget. Ja. Nu går det. Mm. Och vi har biljett.
Vi kanske är förband, men efter den här turnén då är vi huvudakt.
Ja, det var så. Och så tänkte vi, och då kunde vi glömma liksom katastrofen på Expressen. Men samma kvällen innan vi ska resa, då,
sent på kvällen,
då får vi ett mail.
Sjukdom och avmälelser tror jag rubriken är.
Och det, då skriver de alltså att det blir ingen turné. Det blir några timmar i Oslo för vår del. Vi flygs in och sen flygs vi snabbt ut därifrån.
Ja, och vi blir lite perplexa att alla, alltså det är märkligt att det är sjukdom och avmeldelser, både och. Det är mycket som är konstigt med det här.
Otroligt.
Och att en sjukdom skulle inte ställa in en hel turné, tänker vi.
Så vi tar oss sen till Arlanda dagen efter då. Och nära att missa planet, för du är tvungen att skaffa ut något så här specialtillstånd för dina mediciner, dina tunga mediciner. Ja. Så då är vi nära att missa planet, men vi lyckas ändå komma ombord.
Och vi kastade oss ju väl på Gardermoen flygplats över vår förlagschef, den härliga Vidar.
Ja.
Den enda frågan vi vill ställa honom är ju, vad fan hände med turnén?
Ja, för det kändes ju konstigt, det kändes lite suspekt.
Ja, det var liksom en hund begraven där.
Och vad säger han då?
Han säger mellan raderna, han berättar ju för oss att Karin Smirnoff är inte med. Hon har hoppat av.
Hon är flygrädd.
Märkligt. Gillian McAllister har hoppat av. Det är rimligt för hon har fått barn just och inte var borta från sitt barn. Det kan vi inte köpa. Ja. Anders de la Motte kommer inte ihåg, det var någon bokningsmiss.
Ja. Så det han säger rakt ut är det. Ja. Men det han säger med raden är ju så här, och ni två, ni duger inte för 4 dagar runt om i Norge.
Nej, vi höll inte för en turné. Och framförallt, det var så tydligt när han kallade det sjukdom och avmeldelser. Han ville ju mörka det här för oss.
Men det blev ju ganska bra. Det blev ju bra. Det var ju jättefint sen det förlaget hade ordnat. Vi satt ju framför en massa norska bokhandlare då och berättade om...
Till och drog de här anekdoterna som inte vågade dra på
ja, pressen. Ja, så vi fick ju lite av en revansch. Och kanske var det därför vi glada i hågen sen smet iväg på en förlagsmiddag tillsammans med en massa norska författare. Och
det var där ditt bizarra beteende började. För att det kändes som att trots att vi fick någon form av revansch så kunde du en liten djävul väcktes i dig.
Ja, men jag har ju varit i Norge 3 gånger de senaste 9 månaderna kanske. Och varje gång pratar alla norrmän jag pratar om, träffar om hur dåliga Sverige var på pandemin.
Så jävla tröttsamt.
Och hur mycket det skjuts i Sverige.
Nöjda normen är inte så kul.
Nej, det är ju inte det. Då vaknade min patriotiska sida till. Och då sa jag väl kanske lite för högt. För det hördes ju tydligen över hela bordet.
Det var bisarrt, du sa. Vad konstig comeback.
Vad tyckte ni om pandemin då?
Det var liksom...
Problemet var att det blev helt tyst. För att jag hänvisade till de här nya siffrorna som kom ut om överdödlighet. Att Sverige hade lägst överdödlighet i hela Europa. Men det var ju ingen norrman som hade läst de här siffrorna.
Nej, det hade ju tystat ner i norska medier.
Så de blev bara perplexa. Och sen var det ingen som pratade med mig mer, förutom du. Du bara tittade oroligt på mig.
Ja, men jag visste inte vad du skulle ta dig till. Jag var också väldigt snabb med att du och jag borde gå hem. Och då var jag väldigt nöjd för att alla reste sig upp då. Jag tänkte, det är vi som är festen när alla går. Och vi går hem och vi möter dem igen på morgonen, samma gäng. Och får höra att de har varit ute 3 timmar till och inte bjudit med oss.
Så vi har haft en tuff vecka får man säga.
Ja, jag har inte riktigt kunnat släppa det. Så jag tror att jag har gjort något lite dumt.
Utveckla?
Du känner till Sebastian Mattsson, författaren, och vad man väl kan kalla för den enda icke-anonyma näthataren, om man följer honom på Twitter.
Ja, absolut. Vi har jobbat tillsammans.
Han är ju privat är en väldigt fin man. Det skjuter ett försvarstal direkt. Men jag messade honom, för han känner ju väldigt många från den klick av Expressen som vi kanske har pointat ut av de som kanske hatar oss.
De som var där på vår inspirationsdag.
Det icke-inspirerande inspirationstalet. Jag frågade honom, för jag ville veta, är vi verkligen så hatade som jag tror?
Nej, du skojar.
Jag gjorde
Varför
det.
Gjorde du det här?
Först svarade han, vet inte om jag vill göra dig ledsen. Då var jag tvungen att veta. Då sa jag bara, skicka allt nu.
Vadå skicka allt?
Allt han har sett i de här olika trådarna han är med i. För det visade sig att det fanns en tråd som gick varm under vårt tal, inspirationstal.
Nej.
Det var inte
nej.
Så inspirerande.
Jag vet inte om jag vill höra det.
Sa han. Jag har inte läst det själv än. Jag tänkte att jag skulle hålla på det. Är du redo?
Ja då, så det här är alltså vad...
Vad Expressen-medarbetarna, våra gamla kollegor, de som vi säkert kramade när vi var där, egentligen tycker om oss. Det här är när vi berättar om att vi ska starta den här podden. Så jävla ointressant. Ska bojkotta Perfect Day i 3 meddelanden. Det är så arg att den måste få iväg varje liksom, snabbt.
Det här skriver man så i en jävla tråd.
Ja, med väldigt många människor.
Ja, det var inte så farligt.
Nej, det var okej.
Okay. Perfect Day klarar sig, tror jag.
De tror jag klarar sig. Usch, hoppas jag gör bort sig. Det är på samma tema. Där kände jag så här, när jag läste de två nu så kände jag så här, det hanterar vi. Det är inte så farligt. Ja. Det här är om dig. Varför kan han inte bara stå för att han är en statuskåt kulturkarriärist?
Det står jag för.
Det här är om mig. Nej, också om dig. Fan vad han ljuger, det aset. Varför måste han vara så jävla töntig? Det är när du pratar om kontexten här, står att det är när du pratar om att du lärt dig allt du kan på Expressen och de fina kollegorna, de smartaste människorna man har jobbat med. Du säger alltså snälla saker om dem du träffar och det här är vad du får tillbaka.
Fy fan. Ja.
Det här är den näst sista. Jag skulle beskriva en personlighetstyp jag föraktar. Och det råkade vara exakt Celis. Det är alltså mitt smeknamn, Celis. Tydligen inte så mycket smeknamn längre. Det är fan värre jag trodde.
Ja, det är vidrigt. Varför utsätter du oss för det här?
Jag ska bara läsa det sista.
Är det om mig eller dig?
Det är om oss båda. Det är två ord. Skjut av.
Ja, alltså det var ju inget starkt framsägande vi gjorde.
Men kanske kan vi... Har vi inspirerat dem på något sätt?
Nej, jag vet inte.
Man vill ju liksom bli profet i sin egen hemstad. Det var ju det här det skulle bli på något sätt.
Och så gick det bara åt helvete. Men du, jag ska fan göra dig till profet i din hemstad.
Är det på Expressen?
Nej, Hallstavik.
Hallstahammar, det är fan... Du har ju skrivit en bok där du har en karaktär. Du har flera böcker där du... Nämner Hallstahammar, du har karaktärer där du frågar mig frågor om hur det ser ut i Hallstahammar. Men du vet alltså inte var jag kommer ifrån och du vet inte var min morsa kommer ifrån. Varför är det här? Det är Hallstahammar.
Hallstahammar, nu ska jag inte glömma det. Men jag har ett nummer här. Den här killen är alltså... Men
där är det någon i mitt förflutna?
Ja, det kan man säga. Den här killen är alltså ledamot, någon sorts ledamot eller politiker i Hallstahammar kommun. Han heter Peter Ristakartano.
Det tror fan min farsa känner honom.
Och han är miljöpartist. Han är ordförande för någon nämnd. Och,
vad fan ska du göra?
Du får se.
Jag har en problematisk förhållande till Hallstahammar.
Det kommer nog bli ännu värre efter det här.
Nej, 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 nej.
Ja, hej. Det här är Johannes Selåker.
Hallå, hallå.
Hej. Du känner inte igen mitt namn.
Nej, Johannes, just det. Ja, på politiskt möte eller?
Ah.
Ja.
Just det. Nej, men du, jag vet inte om du har sett BookBeats topplista nu.
Nej.
Nej, min senaste roman Till minne av en mördare ligger ju på 9:e mest lyssnad i Sverige i år.
Okej.
Okay. Ja, så det är roligt.
Grattis.
Ja, men
ja,
tack.
Ja, det var riktigt häftigt.
Ja, superhäftigt. Jag vet inte om någon Hallstahammarbo har haft så här mycket framgång liksom sen Linda Rosing syntes i spalterna, så att säga.
Nej, det tror jag inte.
Nej. Men så jag tänkte, vi känner ju varandra lite. Vet du liksom, har ni någon så här gatukontor? Vem ringer man om man liksom ska snacka statyer och grejer i kommunen?
Ja, det var en bra fråga. Det brukar vara kultur och fritid.
Har du någon, känner du någon där liksom som man kan snacka lite med och få, ja, få henne och inse det stora i det här? Det är ju bra för hela Hallstahammar, för hela bygden liksom, att jag, att jag är där uppe och nosar.
Det är ju Sven-Olof Joas som är förvaltningschef där.
Men när liksom, vad bekostar den själv då? Kan man ta det här på sponsor? Har vi liksom, alltså om näringslivet i Hallstahammar går ihop liksom, så kan vi... Jag tänkte mig liksom, jag står... Det finns en klassisk bild på Jan Gio när han har just släppts efter IB-affären, när han står utanför fängelset och håller upp en skrivmaskin liksom.
Ja.
Ja, jag tänkte mig alltså någonting liknande.
Ja.
Förstår du vad jag tänker?
Ja.
Har du någon plats?
Precis.
Ja, men har du någon plats liksom där du tror att vilka lediga ytor har vi i kommunen liksom?
Det finns nog mycket i centrum och så, men det är ju ganska lång förankringsprocess att bestämma att vilka personer man ska lyfta och få med de andra på tåget. Då.
Ja, men vi, ja.
Man måste börja någonstans ifrån. Sen,
men du står bakom det
här? Ja, jag måste ju titta liksom vilka kändisar vi ska ha. Den där, vad heter det, den här skådisen som vi har... På Hammartorget börjar det vara passé, så att någonting nytt måste vi hitta på.
Vilken skådis är det?
Ja, han var väl störst för 40
Skogman,
år.
Skogman, va?
Ja, Stora Skogman, ja.
Ja, precis. Just det, ja. Ja, men fan, du, ja. Flytta på honom och så smäller vi upp mig där. Alltså 9:e plats på liksom årstopplistan på BookBeat. Det är inte många, alltså... Nej, det är otroligt. Mm. Men jag ringer den här... Vad hette killen jag skulle snacka med? Har du någon bra kontakt i lokalpressen? Tänkte ringa och snacka lite, få till någon intervju. Kanske.
Ja, jo, men det är ju Magnus heter på BLT. Det är ju han som bevakar det.
Ja, men bra. Då ringer jag Magnus. Ja, det är han fortfarande.
Precis.
Bra.
Ja, han har behövt bevaka länge. Ja.
Stort tack. Till. Tack så jättemycket.
Ja, det är lugnt.
Hej.
Ja, bra. Hej.
Vilken jävla twist, jag har en staty. Herregud.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.